gången har vi tagit oss nästan högst upp i Kungliga Tennishallen. Vi är bakom scenen, vi är bakom centerkorten. Det är här Eurosport och det är här Maria Strandlund kommer sitta under nästa match, eller hur?
Ja, det är ju det. Jag ska kommentera hela veckan för Eurosport och Kanal 9 över helgen, vilket känns jättekul. Känns ju kul på många sätt, men framförallt att Stockholm Open visas i svensk TV.
Vi har en gäst med, vi brukar ha det, och han heter...
Fredrik Johansson.
Vem är det?
Ja, vem är det? Han är tennisförälder, men jag tror att många känner igen honom som en av våra fyskunnigaste personer i Sverige. Han har jobbat åt många, men jobbat väldigt mycket åt Svenska Tennisförbundet med fystester och fysutveckling och utbildning. Han är jätteduktig inom det området. Och så är det ju en stor kongress här nu i helgen som han typ håller i, tror jag. Så han är het just nu.
Precis, och en jättefin ingress inför detta programmet som börjar nu. Precis som Maria sa så har vi en gäst som heter Fredrik Johansson. Stort välkommen hit.
Tack så mycket. Tack så mycket.
Tennisforskare, säger du, om man frågar vad du gör.
Ja, vad gör jag? Jag gör det mesta inom tennisen egentligen. Men när du säger tennisforskning så är det ju det vi gör. Vi bedriver studier på Sofiahemmet, affilierade till Karolinska institutet. Och vi tittar då på olika saker inom tennisen då, ur ett forskningsmässigt perspektiv så att säga. Så att det är det vi gör.
Hur länge har du gjort det?
Det har jag gjort sedan 2011 i ordnad form, om man säger, i vetenskaplig form. Och sen så ledde det fram till en avhandling 2017 och sen dess har jag varit då på Karolinska och sen Sofiahemmet då. Mm.
Vi ska prata om idrottsskador lite grann, de senaste röden bland annat. En smash-studie som är väldigt intressant som kommer att offentliggöras nästa år. Och vi ska prata om världskongressen i tennismedicin. Det är lite därför du är här också.
Det är det.
Ja. Men Maria, först. Du brukar få säga någonting om gästen. Ja. Har du någonting att säga om Fredrik?
Ja, han är mycket för mig. Vi har känt varandra länge, känt till varandra länge. Vi har jobbat mycket tillsammans. I och med att Fredrik har jobbat extremt mycket åt Svenska Tennisförbundet med tester, utbildning och så har vi ju liksom haft med varandra att göra väldigt länge. Och sen så har jag ju mött dig också nu i en roll som tennisförälder.
Det är bra.
Så, ja, och det jag tänker om dig, det är ju att du är otroligt ambitiös. Du har alltså så mycket som du har gjort inom ditt område, inom hälsa, träning, fysik, skador. Det är få jag har mött i alla fall som har varit så otroligt ambitiösa och så uthålliga i det ämnet. Så det tycker jag är fascinerande. Jag tycker man nu för tiden, det blir lite så här. Och ja, där tycker jag att du är väldigt, unik är det ju inte. Men jag gillar att du har varit uthållig och också nyfiken.
Ja, men det kan stämma. Vi har liksom kämpat på, om man säger, med det här spåret. Ganska länge. Sen har det varit lite höger, lite vänster. Men mer eller mindre så är det ju samma spår hela tiden. Det är ungdomar, det är tennis, det är skador, det är träning. Och vi har liksom rört oss ändå, tycker jag. I summering så rör vi oss framåt hela tiden. Vi tar liksom små kliv. Så att det är väldigt, det är inspirerande, det är roligt.
Men... Ja, för jag undrar om det är någon i tennis-Sverige som har sån koll långt tillbaks på våra svenska juniorer.
Nej, det kanske det inte är egentligen. Nej, jag har varit med ett tag, det har jag varit. Så det är klart att nu när Micke Ymer, Rebecka, Johanna Larsson, är klart, man har mycket roliga bilder från massa olika läger när de är små, du vet. Och det finns mycket historier där. Så att även om man kanske inte har varit direkt ansvarig för dem, så har man varit med runt omkring då. Så att, det är väldigt roligt nu att se vad som dyker upp då. Och vilka som kanske väljer college, vilka som blir proffs och så vidare. Så att man, klart, man samlar på så mycket erfarenhet. Så är det.
Och Maria nämnde att som tennisförälder så har ni stött på varandra på senare tid. För det är en tennisfamilj, familjen Johansson.
Till vissa delar. Ja. Vi är fyra i familjen och min fru är egentligen helt ointresserad av idrott. Vilket är bra, tror jag. Det är en bra balans. Men vi har ju två döttrar som spelar. Och varav den yngre kanske spelar, eller resultatmässigt har hört av sig lite mer. Då. Så att på så sätt så har Maria och jag stött på varandra även i den rollen då. Ytterligare en roll.
Hur är du som tennisförälder, om du får säga det själv?
Ja, jag brukar säga så här att jag utvecklas hela tiden.
Finns en utvecklingspotential?
Ja, det finns. Ja. Det finns en utvecklingspotential. Nej, det är inte lätt att vara tennisförälder. Det är väldigt svårt. Man rycks med och man försöker vara lugn och fin och leva lite som man försöker lära. Men det är inte så lätt. Därför att det är känslor inblandat. Så att, jag försöker tänka så att jag utvecklas för varje dag som tennisförälder. Får se om man når ända fram. Det vet man inte. Men roligt är det. Väldigt kul.
Jag förstår det. Mm. När du kom in här så sa du att jag jobbar till 2:30 eller vad det var i natt. Du har inte sovit mycket. Du ser oerhört fräsch ut ändå.
Ja, tackar.
Men du jobbar ju nästan dygnet runt och då tänker jag på världskongressen i tennismedicin som hålls här borta på Sofiahemmet, inte långt från Kungliga Tennishallen. Vad är det för en kongress? Det låter ju väldigt stort och det är förmodligen väldigt stort.
Ja, det är klart, det beror på vad man jämför med som alltid. Men tennisvärlden om man säger så är ju kanske inte så stor om vi skulle jämföra med fotboll eller något sånt. Det är ju fortfarande en global idrott, på så sätt är det stort. Men det tennismedicinska är ju inte jättestort, men Sverige som land har en väldigt fin tradition inom idrottsmedicin, och sen då tack vare Per Enström och bland annat Tony Sartok och då Davis Cup-läkare Anna From, fysio på Bosön bland annat då, så har vi haft också en väldigt fin tennismedicinsk tradition då. Och världskongressen senast var ju 2009 i Båstad. Jag hade en jättefin kongress.
Världskongressen senast i Sverige.
Ja, senast i Sverige, precis. Och då är det ett sällskap som heter då Tennis, Society for Tennis and Medicine som anordnar den här då. Och nu fick vi då uppdraget kan man säga då för 2 år sedan att försöka göra det här i Sverige på svensk mark igen då. Så att det är 10 år sedan sist då. Mm. Så det känns väldigt inspirerande och det är nu fredag-lördag. Och det är väldigt intensiva förberedelsedagar nu här inför då. Så att, men det är spännande, jätteroligt.
Verkligen. Vad är temat?
Temat är Connecting Generations and Professions. Och bakgrunden till det är lite grann. Dels tycker jag att vi ibland är lite dåliga på att ta tillvara på generationsklyftorna. Det vill säga att de äldre har mycket erfarenhet, men sen så glömmer vi att suga ur dem sin kunskap som de har. Och så ska vi uppfinna hjulet igen, de är de yngre. Och det andra är att vi har tränarna på ena sidan då som verkligen jobbar med spelarna dagligen. Och sen har vi då kanske det medicinska som träffar spelarna när det är skador eller när det är saker. Då är vårt syfte nu att försöka föra ihop det här lite tydligare då. Så därav liksom temat då egentligen då. Att både knyta generationer ihop men även då olika professioner då. Mm. Så får vi se om vi lyckas.
Och då har du lyckats samla, eller du och dina kollegor lyckats samla gräddan av tennismedicin och tränare på den här kongressen.
Jag tycker att vi har ett väldigt bra startfält om vi pratar i de termerna. Så att vi har representanter både från ATP, WTA, ITF, Svenska Tennisförbundet, Good to Great. Vi har 18 olika nationaliteter som är representerade. Australien, USA, delar av Europa, Asien. Så att, det känns fantastiskt att det här ska bli av nu. Så att det blir 2 intensiva dagar.
Och hela syftet med detta, det är att sätta Sverige på kartan rent tennis?
Ja, alltså det kan man väl säga. Det är klart att syftet med konferensen är väl egentligen att fördjupa kunskapen och samla. Men om vi skulle se det lite så egocentriskt från vår sida, så är det klart att det är kul att sätta Sverige på kartan, även tennismedicinskt då. Så att det var ju 10 år sedan som sist, som sagt. Och senaste åren så har ju de här kongresserna, världskongresserna har ju legat ganska mycket på USA, amerikansk mark. Så det känns väldigt roligt att vi nu har den här chansen att göra bra ifrån oss då. Även inom de här områdena.
Ska vi flytta fokus lite grann och komma in på idrottsskador, framförallt tennisskador. Jag vet, du är fullmatad med frågor. Du sa att jag har så mycket frågor.
Fullmatad med skador. Ja, det är också.
Men vi tar frågorna. Vad är du mest nyfiken på, Mark?
Nej, men jag tänker ju på dem som eventuellt tittar på det här, och jag tänker mycket på våra juniorer och föräldrar till juniorer och så. Vad är det man ska tänka på nu? För det har ju också förändrats över tid. Ja. Skadorna som var när du och jag spelade, det är ju helt annorlunda nu. Ja. Vad är viktigt nu för en junior att ta hand om när det gäller kroppen tidigt?
Ja, det är en stor fråga, men jag tror den här lite gamla klyschan då, men den är viktig, och det är just det här att eftersom många idag väljer tennis ganska tidigt, då betyder det att de andra vitaminerna i form av fotboll, ishockey, handboll, gymnastik, friidrott och så vidare, det försvinner. Och även skolgymnastiken har ju försvunnit, vilket gör att nu är det tennis. Och hur du använder och vrider på det begreppet, så är tennisen det är en ensidig idrott som kräver mycket repetition. Det betyder att det blir samma sak hela dagarna. Så att vi försöker när vi pratar med föräldrar och spelare att uttrycka oss i de termerna att du kan inte bara äta samma maträtt hela tiden. Det gäller att liksom variera kostcirkeln lite grann då. Så jag tror verkligen att det är nyckeln att vara mer allsidig. Men det kräver ju också lite mod från föräldrar, från tränare, från spelare. Att våga göra andra saker då. Att våga spela fotboll eller handboll eller vad du nu väljer. Det behöver inte betyda att du är med kanske i en förening eller ett lag. För det har vi ju märkt att tennis är ju inte den enda idrotten som har förändrats. Utan många idrotter har ju förändrat sig. Vilket gör att det då blir svårt kanske att liksom både spela handboll och tennis och fotboll då. Men det gör ju ändå, möjligheten att hålla på med det på sin fritid finns ju fortfarande. Och det är där jag tror att vi kanske måste försöka bli lite bättre om man ska välja då. Så att åka till badmintonhallen, åka till ishockeyrinken och så vidare. Jag tror det är grunden. Sen därifrån får vi titta då på fysisk träning som är liksom för mig steg två. Men idag så blir det kanske lite... Jag älskar ju fysisk träning och det är ju en stor del av min yrkesbana, men det är fortfarande så att den allmänna idrottandet tror jag, vi måste komma åt det på något sätt då.
Jag är ju helt enig med dig och jag skulle ju helst vilja att de som håller på med idrott och råkar vara väldigt bra i någon idrott ändå håller på med väldigt mycket olika sporter. Ja. Men då får man ju lite 80-talsstämpeln på sig.
Ja, man får det.
Upplever du också det? Men jag tror ju stenhårt på det fortfarande.
Ja, men jag pratar ofta och diskuterar ofta med tränare och kollegor om det här med att man är lite old school. Mm. Men jag tror att vi ska ta till oss det nya. Men jag tror fortfarande att old school är bra på många sätt och vis. Och därför är det här lite som temat är på kongressen, att connecting generations. Vi kan inte börja om på nytt nu med något helt annat. Vi måste liksom ta med oss det som ändå var fantastiskt bra förut. Då. Och det allmänna idrottandet var fantastiskt bra förut. Så där tror jag att alla kan tänka till hur man ska göra på ett bättre vis då.
Finns det några trender i skadorna, tänker jag? Jag som inte har spelat tennis då och nu. Vad är det för typ av tennisskador nu? Skiljer det sig från
det är en bra fråga. Jag vet inte om jag ska vara ärlig, om det gör det. Jag tror att en stor skillnad idag är att våran värld och den tennismedicinska världen har ju blivit, vi kanske inte har blivit bättre på att diagnostisera skador. Det kan vara så att vi är lika bra. Men det finns ju nya hjälpmedel med magnetkamera. Det finns kanske fler som specialiserar sig inom vissa ämnen. Vilket gör att i ett upplyst samhälle som det är idag. Med tillgång till sociala medier, till Google och så vidare. Så vill man ju kanske ha en diagnos lite snabbare. Mm. Förut om du hade ont i ryggen eller ont i en arm så var det kanske lite mer wait and see. Mm. Det går över. Mm. Idag vill man ganska snabbt träffa en specialist. Man vill ha en diagnos. Vilket gör att det kanske ställs fler diagnoser idag. Men jag är inte säker på att vi är mer eller mindre skadade än förr. Och det tror jag går igen i många områden.
Mm. Så det här med statistik kanske man ska ta lätt på i det sammanhanget?
Ja, jag tror man får vara lite försiktig när man tolkar siffrorna. Det tror jag man måste vara. Men det är klart att vi har ju ändå... tycker ju många av oss som håller på, vi har ju för mycket skador om man ser då till vad som vore acceptabelt. Vi borde försöka få ner skadefrekvensen på något sätt då, definitivt.
Om man googlar Smash-studien, vet du vad det är för?
Ja, jag har lite koll, men han får berätta om
Jag tänkte för att jag har noll koll. Men jag har hört det många gånger och ofta så dyker ditt namn upp såklart i det sammanhanget. Ja. Hur har det arbetet gått till?
Ja, det är ju ett arbete som initierades då på Karolinska institutet. Och min forskningschef då, Eva Skilgrid, som är professor i epidemiologi, som är egentligen då, kan man säga, man studerar populationer kan man säga då, liksom hur populationer beter sig och vad som händer med populationer över tid. För tittar man på de flesta studierna som har gjorts tidigare inom tennis då är det tvärsnittsstudier. Det betyder att du frågar här och nu, har du varit skadad? Och så svarar man ja eller nej. Och då frågar du 100 personer och så säger 50 att de har varit skadade. Då har du 50% skaderisk, eller inte risk utan incidens kan man säga. Men det vi har gjort då i smash-studien är att vi har liksom samlat en grupp människor, 301 spelare. Och så har vi då följt dem i 12 månader. För att titta då lite grann på vilka saker är som gör att du blir skadad eller inte.
Och det är alla åldrar?
Ja, det är åldrarna, junioråldrarna då. Så ja. Det är från 12-13 år upp till 18-19 år då. Och så är det 301 spelare. Och ett bra urval på så sätt då, att många av våra bästa spelare har varit med i studien. Och många av våra regionala spelare har varit med då. Så att vi får en väldigt bra bild av de som spelar mycket då. Skadar de sig eller inte? Och de får rapportera då varje vecka. Hur det har gått och hur mycket de har tränat, hur mycket de har spelat och om de då har haft ont eller inte. Och när man börjar en sån här studie då har man alltid en baslinjemätning och då har vi mätt då axelstyrka, rörlighet och sen har vi då tittat på hur ryggen har betett sig och funktion. Så att vi har liksom tittat på axeln specifikt och så har vi tittat på ryggen specifikt då. Det är de två stora områdena som jag tittar på i smash-studien då. Som är världens största prospektiva framåttittande studie då, för tillfället då. Så att det är väldigt spännande.
Ja, vad kul.
Men det låter ju väldigt omfattande. Ja. 301 spelare, ni följer dem under 12 månader och ska följa upp hela tiden. Hur många har jobbat med detta?
Det var 10 stycken som var med och gjorde alla testerna inledningsvis då. Men sen så är det då Eva Skilgate som är min professor, eller vår professor. Och sen är det jag då som sköter studien och gör analyserna. Tillsammans med statistiker på Karolinska institutet då.
Och den är klar egentligen?
Ja, det är klart. Men det är lite som vi pratade om tidigare. Man tror ju att man ska bli klar mycket snabbare än vad man blir. Men nu har vi analyserat allt, verkligen allt. Och tittat på volym och på skador och alltihopa. Vi har suttit över hela sommaren och hela hösten. Så att nu vågar vi kanske säga lite saker. Men det kommer lite på kongressen och det kommer komma mycket nästa år då. Mm. Sen är ju det inte heller all sanning. Men det kanske är lite mer sanning än om du bara ställer en fråga här och nu. Mm. Så nu kan vi liksom lära oss lite grann om de här olika sakerna.
Finns det någonting, du sa vi kommer avslöja lite på världskongressen här borta på Sofiahemmet om några dagar. Kan du ta upp en liten grej som vi får reda på här?
Det finns en sak som är spännande som jag har tittat på som kanske indirekt har med skador att göra. Det är ju träningsvolym. Och vi har ju utgått ifrån då träna din ålder. Så att är du 13 år gammal så ska du totalt sett då träna 13 timmar. Men om vi då utgår från föregående diskussion så innebär ju det idag att det är i princip tennis och fysisk träning. Och då skiljer sig, om vi tittar då på våra nationellt bästa spelare så att säga, då spelar de de facto mer än de som är på regional nivå. Så bara det är intressant information då om du tränar i en klubb och så undrar du nu, jag har en regional spelare som kanske inte har gått hela vägen då på Båstad eller SM. Och hur ska jag nu göra för att kunna liksom utveckla min tennis? Ja, då är nog svaret på den frågan. Det är att ska du mäta det med dina jämnbördiga kamrater i det här landet. Då får du nog träna mer tennis än vad du gör för tillfället. Då. Så det är den ena saken som vi ser. Då, att de som är bäst på pappret just nu i alla fall. Då, de tränar också mest. Då.
Ni lägger inga aspekter på att tävla mer?
Nej, utan vi tittar ju på total volym. Så det är både träningsvolym och tävlingsvolym sammanslaget då, tillsammans med fysisk träning. Då. Och den fysiska träningen den är ungefär 25%. Både om du är så att säga, rankad etta i landet eller om du är rankad lite lägre. Då. Så den verkar vara konstant. Då. Men själva antalet timmar tennis då, där är det mer på de som lyckas bäst. Då, om man säger då. Så det är en intressant del.
Finns det fler parametrar? Tittar ni på kosten? Tittar ni på hur de upplever att de mår? Tittar ni på sådana saker?
Ja, vi gjorde det. Vid baslinjen gjorde vi det. Ja. Då gör man en sån här så att säga, well-being-analys kan man säga. Då. Det man ser där, det är också då att vi har delat upp materialet lite grann i nationella spelare, landslagsaktuella, även om vi har inte landslag på det viset. Men vi har ändå gjort en sån liten uppdelning för att få en bild av det. Och då ser man att även på de nivåerna så de sover lite bättre, de är lite tydligare med sina målsättningar och så vidare. Så att det smittar av sig över hela linjen på något sätt. Att de har kanske lite mer bestämt sig för att försöka bli riktigt bra i tennis. Skulle vi jämföra internationellt, då vet vi inte riktigt. Förmodligen så vår känsla är att vi kanske tränar lite mindre än vad man gör internationellt då i Sverige. Men det har också med vårt skolsystem att göra. Det är inte så lätt att komma åt de här timmarna. Så att, men träna din ålder har varit en sån utgångspunkt för oss. Och lite grann utifrån det har vi då tittat då på träningsvolym. Så att den känns väldigt intressant och den kommer vi prata lite grann om på kongressen.
Mm.
Och sen först nästa år så kommer ni ge ut på någon slags turné med Smash-studien. Och
det är tanken.
Den i olika sammanhang.
Ja, det är tanken. Och då tänker vi oss kanske olika nivåer på informationen. Så att en nivå kommer vara just riktad till föräldrar. Mm. En nivå kommer vara riktad till spelare och en nivå kanske riktad till tränare. Därför att föräldrar, nu är ju en del föräldrar tränare och en del föräldrar är ju välutbildade, så det är inte det vi menar. Men vi menar att vad kan du som förälder hjälpa till med? Vad är det du ska göra? Och vad är det du som tränare kanske ska tänka på? Och sen som spelare kanske är mer praktiskt. Vilka övningar kan man tänka sig att man gör? Och även om vi inte har gjort sådana interventioner och tittat på att just de här övningarna är skadeförebyggande, så har vi någon typ av magkänsla om att har vi mycket ryggskador, ja, då är förmodligen den här sortens övningar väldigt viktiga för att kanske försöka förebygga det då. Så att återigen, rygg och axel är ju det som vi ser i materialet och det är det som dyker upp.
Om vi knyter upp säcken kring världskongressen här, det kommer vara en praktisk del också på banan om jag har förstått rätt.
Ja, både ja och nej.
Ja.
Ja, det kommer vara tre roterande workshops. Och där kommer då Johan Hedsberg som är, ja, Johan är ju, han har enorm erfarenhet i svensk tennis. Så han kommer försöka dela med sig av lite key points som han har sett under åren då. I 14, 16, 18 och kanske på vägen upp mot 15, 25 om man säger. Vad är det man ska tänka på? Sen har ni Ali Gelem och Martin Taipali som jobbar ute på Good to Great. Och Good to Great är ju för övrigt en medvärd till tränarkongressen då och Svenska Tennisförbundet då. Och Ali och Martin kommer prata om power och explosiveness på banan och visa lite grann hur de tänker och hur de tränar med sina spelare. Och sen har vi då Glenn Björklund som är fysiolog på RF tillsammans med Mikael Sverén som är kopplat till SOK. Och de kommer prata om arbetskapacitet och med syreupptagning och arbetsmekanik på banan. Så att det blir tre olika delar och sen så snurrar då tränarna runt på det här. Så att budskapet är att försöka liksom, vad tar vi med oss till klubbarna? Det får inte bli för krångligt. Det är en viktig del. Vi måste kunna liksom översätta det här på något sätt då, till den dagliga träningen då.
Och så sitter någon och tittar på detta eller lyssnar på detta och så tänker jag vill också vara med. Det är ju snart dags, hur gör man då?
Ja,
det är någon wildcard till dem som...
Det finns det ju alltid. Vi försöker ju vara inkluderande så att då får vi försöka... Nej, då får de skriva ett mail till mig. fredrik.johansson@shh.se. Då löser vi det.
Ni får spola tillbaka lite och lyssna igen. Ja, men vad bra då. Du blir lite nyfiken, Maria. Du kan ju inte vara där.
Nej, jag var ju...
Maria var inbjuden som talare.
Ja, men jag måste vara här på Stockholm Open och kommentera. Plus att vi har ett landslagsläger som... Så jag försöker få ihop dagen överhuvudtaget. Men jag är jätteledsen att jag inte kan vara del av det. Det hade varit superkul. Jag tror det blir grymt.
Ja, jag hoppas det. Jag tror det kommer bli bra. Jag tror det kan bli ett bra startskott för... Ett nytt krafttag om man säger kring det här just med träning och skador. Hur ska vi förhålla oss till det här? Hur ska vi samla ihop kunskapen som vi ändå har? Jag tror det blir viktigt inför 2020.
Mm. Vilket du sa att Sverige har legat långt fram tidigare om vi går några år tillbaka inom tennismedicin. Vilken status har Sverige idag?
Men jag skulle fortfarande säga att det är ungefär som med tennisen i övrigt känner jag. Att var man än kommer i världen så tycker jag, säger att du är från Sverige så har vi enorma traditioner. Och det är likadant inom idrottsmedicinen och tennismedicinen. Tack vare återigen då Per Enström och den äldre generationen som verkligen har banat vägen. Sen är det upp till oss nu, lite yngre, även om vi inte är jätteunga längre. Men vi är fortfarande yngre i de här sammanhangen och då är det upp till oss nu att försöka... axla den manteln lite grann och föra det här vidare framåt nu då. Så det ska vi verkligen försöka göra. Så att det här får bli startskottet för det.
Mm. Vi sitter här mitt under brinnande Stockholm Open och precis börjat turneringen här och Maria ska snart klättra upp högst upp där i kommentatorsbåset. Vad är ditt bästa Stockholm Open minne härifrån?
Ja, då får man nog gå tillbaka rätt så långt, men det är nog på den tiden när när John McEnroe var här, när Anders Järryd spelade Stefan Edberg och på den tiden då fanns ju inte liksom den här mediala bevakningen året om, utan då var ju Stockholm Open en av höjdpunkterna såklart, när man fick se live tennis, man fick åka in här och man kunde se dem träna och så vidare.
Såg du den klassiska McEnroe?
Jag var inte här just på den matchen. Men man har ju sett han i andra sammanhang. Så att, det måste jag nog säga. Så att det klassiska golfstampet och live tennis på den tiden, för då hade vi inte Eurosport och fantastiska kommentatorer som vi har idag. Så att då fick man bege sig hit. Så att det måste jag säga. Det var fantastiskt roligt. Och det är fortfarande kul. Det är alltid kul att vara på Stockholm Open. Det är något speciellt. Det är speciellt. Ja, det är något speciellt. Verkligen.
Maria, ditt bästa?
Det är många. Jag har också något så här suddigt minne från när jag var riktigt liten. Mm. När jag kom nära någon bana där Ilja Nastase spelade. Mm. Så det är jättelänge sedan. Och fick något utbrott som sitter kvar. Liksom. Mm.
Men sen så är det sådana grejer som...
ja, men sen är det ju faktiskt tennismässigt och inramningen kring när Federer var här. Mm. Vad är det, 9 år sedan eller något sånt där?
2010.
Ja. Ja, det var ju... Ja, men då lyfte ju den här turneringen till något helt annat. Mm. Och det är alltid häftigt. Men när han var här och det fullsatt runt varenda träning och hur han för sig en sån här vecka, det var häftigt att få komma nära.
Sen har den här turneringen flyttat ut i Globen vid något tillfälle. Och sen, men det är ju här den ska vara.
Det är här den ska vara.
Här ska den vara. Det tror jag vi är överens om. Är det utan tvekan? Ja, verkligen. Verkligen. Ja.
Mitt bästa minne är nog, precis som Elias Ymer sa i intervjun på tennis.se, dubbeln där med Micke Ymer. Det, det var ju rätt häftigt och oväntat. Och deras första ATP-seger som dubbelspelare.
Ja, den var stor.
Var det. Mycket folk här också på den matchen. Vi ska till slut kommentera ditt författarskap. För du har gett ut en bok för 17 år sedan.
Ja, just det.
Och det är en bok på gång. Vi börjar med den boken du gav ut då. Ja. Ska inte recensera hela den boken här nu, utan vad gick den ut på?
Nej, den hette Fysisk träning för ungdom. Och den släppte vi 2002 i samarbete med SIS idrottsböcker. Det som är lite kul, kuriosa där, är att då släppte vi samtidigt en CD-ROM-skiva med övningar. Och vi fick kämpa för att få igenom det, för så gjorde man inte då. Nej. Utan de ska inte visa övningar digitalt. Och det här är 17 år sedan. Det är magiskt. Ja, det är magiskt. Och nu har vi skrivit en ny bok då, som inte kanske är en uppdaterad, utan det är mer, den heter Coacha och träna unga idrottare. Där coachingavsnittet är betydligt större än i den andra boken, som var i princip obefintligt. Och det är nog lite grann för att jag känner att det här med coaching är så pass viktig del just med de här ungdomarna. Att det handlar inte bara om träning och tennis och forehand och backhand och utfall och vad det nu kan vara. Utan det är så mycket coaching. Och men det vet ju Maria mycket om såklart. Så att det är en ganska stor del i boken. I kombination då med bra träning, lite old school kanske. Och sen då i syfte att försöka hålla ungdomar fria från skador då. Mm. Och den riktar sig inte bara till tennis, utan det är till alla idrotter egentligen.
Det låter ju nästan.
Så den släpps i december, och det är som jag skriver i förordet till den boken, att det är många som har bidragit med att jag samlar på mig, tycker jag då. Mest inom tennisen såklart, men även inom andra idrotter då, som ishockey och handboll och så vidare då. Erfarenheter och kloka ord från många andra. Så att, det känns spännande. Det blir kul.
Ja, kul. Ja, den ser jag fram emot, verkligen.
Mm. Ja, det blir roligt.
Har du någon sista fråga, Maria, eller ska vi knyta ihop poddavsnittet?
Ja, jag har många, men vi har inte hur mycket tid som helst, så du får komma tillbaka helt enkelt.
Ja, jag kommer gärna tillbaka.
Så får du berätta hur det var.
Kommer gärna tillbaka.
Sofiahemmets världskongress. Häftigt. Stort tack för att du kom.
Stort tack så mycket. Tack. Tack
för att du kom.
Tack så mycket.
Ja, tack.
Jag vill säga det.